välkomna till Kvinnor med ADHD med mig Jessica Hjärtflod och Maria Andersson. Hej Maria!
Hej Jessica!
Hej! Idag hade vi tänkt att prata om att få sin diagnos, vad du sa va?
Ja, vi hade tänkt att diskutera det. Ja. Och det här är väl våran andra podcast?
Precis, del två ja.
Mm. Ja. Ja, och det är ju just det här att vara vuxen och få sin diagnos, det är ganska speciellt, så tyckte jag i alla fall. Och nu vet ju inte jag så mycket om det Jessica, men hur var det för dig, eller vad var det som fick dig att tänka på att göra en utredning?
Ja, jag minns inte om jag berättade om det här sist, men det kanske jag inte gjorde, men för mig var det ju så att jag har en bror med ADD och jag hade liksom, när jag tänkte på ADHD så tänkte jag som de flesta andra att det är liksom de här busiga pojkarna i skolan och sådär. Det var den synen jag hade, så att jag har ju liksom mått dåligt hela mitt liv så, men jag såg inte mig som en ADHD-person. Men jag jobbade på ett beroendestödsteam och jobbade med människor och det var väldigt många som hade ADHD och sådär. Så vet jag att jag gick in på nätet och läste fakta och då hittade jag en sida där det stod liksom att ätstörningar och depressioner och självskadebeteende, att det ofta liksom kunde höra ihop med ADHD, och då var det någonting som klickade till liksom, bara att men shit, det finns en anledning till att jag har mått som jag har mått hela tiden då. Och när jag kom hem så berättade jag det här för min man och han sa att ja, det är det. Det är så det är liksom.
Han kunde vilja bekräfta dig i det.
Ja men precis. Och då var det han som sa, för jag liksom sa att ja, men jag har jobb och livet fungerar, det är inga problem, det är skitsamma då liksom. Men han sa att men har du det här så ska du utreda, du ska liksom få all hjälp du kan få, du ska göra en utredning. Så jag säger väl att när folk frågar så brukar jag säga att jag gjorde det för min mans skull. Men samtidigt så tror jag innerst inne att det var nog också att man ville ha ett svar på problemen man haft under livet lite grann.
Ja, men kunde du känna att det var liksom helt okej att påbörja en utredning, eller kände du att du tvekade och tänkte på vad ska andra säga och om det verkligen stämde? Var du tveksam just när du tänkte att det kunde vara det?
Jag tvekade nog mycket, men inte för vad andra skulle tycka, utan jag tvekade för att jag tyckte att andra har större problem med mig. Varför ska jag komma upp och ta upp tid här och slösa bort tid på jag som har ett liv som fungerar och så? Så var jag nog rädd att läkarna och psykologerna skulle säga till mig att men, herregud, du har ju jobb och läst på högskola, inte har du några problem, kommer du här och tar upp? Jag trodde liksom att jag skulle få lite där att nej, du
frågasätter.
Ja men precis, jag var nog lite mer beredd på att folk skulle säga att lilla klappa mig på huvudet liksom, att gå du hem liksom sådär. Så att jag var mer rädd för sådana saker.
Och så är nog ganska vanligt idag också, för jag möter många kvinnor som uppmanas att göra utredning, men de får ofta höra att ja, men så länge du har jobb och god ekonomi så har du inga svårigheter, och sen så...
Nej, precis.
Men just kaoset inombords får de liksom
precis
alltid utrett.
Jag kommer ihåg att en stor del av mina tankar just då var jag lite arg, för jag var ju förberedd på att jag inte skulle bli tagen på allvar, så då tänkte jag, vem fan har rätt att bedöma mina svårigheter, och vem är de att komma och säga att jag inte haft något problem i livet eller så vidare. Men å andra sidan så jobbar jag med människor som har jättestora problem, så jämför jag mig med dem så är det klart att nej, mitt liv är problemfritt om jag, det beror på vem man jämför sig med.
Ja, just. Ja.
Så är det ju.
Men sen fick du din diagnos. ADHD.
Och ångestsyndrom har jag då.
Ja. Hur kändes det när du fick den?
Jag blev...
Blev du glad eller ledsen?
Nej,
eller
blev jag blev arg. Arg och ledsen och ifrågasättande. Ja, när han sa till mig att jag kommer fram till det här, då ifrågasatte jag att ja, men det där jävla testet, alla måste göra fel. Alltså, vem fan är inte intuitiv att trycka på de här knapparna? Jag är väl inte intuitiv än någon annan. Och då försökte han förklara för mig att jo, vi har ju mätt ut och du har ju högre impulsivitet än genomsnittet. Och jag liksom, nej, ni har gjort fel. Och det var samma de andra testerna liksom, att ja, men du klarar ju den högsta graden av begåvningstestet där, men du har fel på lättare grejer liksom, du har koncentrationssvårigheter. Nej, men vad fan nu liksom, jag tyckte liksom att nej, det stämmer inte, ni har fel, jag har inga problem, jag klarar mig precis lika bra som alla andra. Så att jag blev både
besviken och arg. Tog det tid för att smälta diagnosen och faktiskt kunna ta till sig diagnosen på ett positivt sätt så? Att jag kunde ha fördelar av det sen.
Ja, jag tror ju att det var ganska nyss jag fick den. Så att det är väl ett, kan det vara nu då, ett halvår sedan eller vad det nu är. Men, men jag känner ju att jag tror inte att jag har smält det än idag. För att jag tycker ändå att jag har ett ganska välfungerande liv. Och jag kan tycka liksom att nej, jag har inga problem. Jag fixar visst det här. Och sen så varje gång jag faller ner så då tar jag det på allvar. Men sen så tänker jag, nej men nu fixar jag allting igen. Och så jag tror inte att jag riktigt har tagit till mig det än liksom. Utan,
och jag tror att det tar tid. När jag går till mig själv så fick ju jag min diagnos för 10 år sedan.
Mm.
Men då har jag en annan historia med dig. Jag har ju missbruk. Placerad i olika fosterhem. Och jag minns, alltså jag har ju levt kaos. Jag har ju inte klarat skolan och jag har inte klarat arbete eller praktikplatser. Men jag har ju försökt jämt. Jag har ju haft en vilja av att leva rätt och riktigt som alla andra. Men känt att jag har miss jämt. Svårt att passa in och speciellt det här att få en fungerande vardag. Och jag hann ju faktiskt bli mamma också. Och det var ju då det blev mer påtagligt mina svårigheter. För när man är själv och då gör ingenting om jag far illa. Men nu hade jag ett barn att ta hand om. Och då kände jag att då det var totalt kaos i mitt liv. Det här att hantera en vardag. Och att jag då samtidigt självmedicinerade med amfetamin. Det var ju också hemskt. För att jag ville verkligen leva rätt och riktigt. Och anledningen till att jag sökte hjälp, det var faktiskt att jag läste, du vet, en sån här bilaga i Aftonbladet om en kille som hade fått en diagnos, ADHD, för detta missbrukare och fick nu medicin och rätt stöd och hjälp. Och då sa det ju bara pling hos mig alltså. Och bara få den där känslan av, men är det verkligen sant? Kan det vara möjligt att kunna få hjälp överhuvudtaget? Så jag var ju alldeles lyrisk över att det fanns hopp för mig, för att jag kämpar så i min tillvaro, i min mammaroll och mitt liv, att leva som alla andra och vilja må bra och vara lycklig och vara en bra förälder. Men jag släpade på det här självmedicineringen med amfetamin. Så när jag äntligen fick till en utredning så var ju hela den resan bra för mig. Jag mådde ju bra, även om utredningen i sig var jobbig och det var mycket att gå tillbaka i tiden och sådär. Men det gynnade mig hela tiden. Så när jag väl fick diagnosen, då kunde jag känna, åh vad skönt till att börja med. Först och främst för min egen skull. Men sen kunde jag känna att sorgen kom. Jag blev jätteledsen. Jag blev arg. Tänk om alla hade förstått det här. Då kanske jag inte hade behövt bytt fosterfamilj så ofta. Och min mamma och pappa kanske också hade fått hjälp. Och skolan kanske jag hade klarat om jag hade fått hjälp. Så det var mycket sorgarbete och frustration en period. Men sen när jag väl började acceptera den biten att faktiskt andra hade heller inte kunskap. Då kunde jag förstå skolan bättre. Att jag hade de haft kunskap kanske de hade hjälpt mig på ett annat sätt. Så hela resan för mig var mer istället att det var en lättnad att få den.
Men jag kan tänka nu när jag hör dig som är liksom lite grann motsatsen till mig själv, att jag kan nog känna att jag har inte rätt till den diagnosen. Så känner jag när jag hör din historia, som du har ju liksom missbruk, alltså du har haft liksom snäppet värre. Jag känner igen mig allting du berättar, det här känslan och allting, hur man mår och att man kämpar så himla mycket. Sådär. Jag känner ju igen mig alltid, men jag har ju hela tiden klarat mig. Jag kämpade ju hela tiden i skolan, men jag klarar mig. Och jag kämpar med högskolan, men jag har klarat mig. Jag har fixat jobb. Och så för något så känner jag att, men jag har inte rätt till att få den här diagnosen, för att jag har hela tiden kunnat hålla huvudet över vattenytan. Sen att jag
men det är det som är så hemskt egentligen. För oavsett om det är missbruk, ätstörning eller att inte hantera en vardag, så är det ju det som gör att människor mår så fruktansvärt dåligt.
Ja, precis.
Och det är det som jag tror, som förut, innan man fick mer kunskap om de här svårigheterna, så var det ju ofta att man relaterade till, jo men hon har ju missbruk, så det är inte så konstigt att hon har ADHD. Medan det är ju mer vanligt också att man inte behöver ha det, utan att jag möter ju de här kvinnorna som kämpar. Jag känner ju igen din historia jätteväl. De här högpresterande kvinnorna som presterar. Jag menar, många har ju MVG i alla ämnen.
Ja, men precis.
Till vilket pris? Alltså,
precis.
det är ju att kompensera och dölja och fixa och samtidigt, det tar ju ut människan
på ett eller annat sätt. Och folk brukar säga till mig att du behöver inte visa för någon att du är duktig, och då känner jag att men jag visar inte det för någon annan, det är att jag försöker visa för mig själv. Jag vill visa att jag faktiskt också kan, för jag kan ju. Men jag får kämpa dubbelt så hårt. När jag bara gick i gymnasiet där så var mina kompisar ute och festade varje dag. Och jag satt och pluggade och de fick MVG och jag fick MVG. Men jag satt hela tiden och råpluggade. Liksom. Ja. Och jag fick verkligen kämpa för varenda litet MVG. Liksom.
Men alltså, och då har ju du bara... fått välja bort. Då har ju du fått välja bort just i den perioden i livet. När man ska ha kul och vara ute med vänner och det sociala. Men istället så, och jag kan tänka mig den stressen och den ångesten över rädslan också att inte kunna hamna lika bra som de andra. Så jag måste nog plugga lite till.
Ja, precis. Men, så när jag insåg att jag kunde, då ville jag bara kämpa mer och jag kan mer och jag kan mer liksom och sådär. Så visst, det är väl en kamp mot sig själv, men ändå så tycker jag att jag har ju fixat det, för jag har ingen rätt till att klaga liksom.
Ja, och det är ju alltid relativt, men det är det som, då tar man ju inte sig själv riktigt på allvar, för eftersom i perioder när man dippar, så dippar man ju av en anledning.
Jo, och sen så kan jag ju känna igen mig i det du sa, att tänk om någon hade sett det tidigare. Visst, jag har ju haft ätstörningar sedan jag var 12 år och satt och skav mig i armarna när jag var 13 och haft ångest hela livet. Så det är klart att hade någon sett mig, hade man vetat vad man vet idag. För att, det är ju inte det att jag skriver på att jag har ADHD, för det är jag 100% vet. Det finns ingenting annat. Men, men jag känner bara att jag kanske inte har lidit tillräckligt för att liksom... fast att jag vet att jag har haft ont och smärtsamt, så har jag ändå inte visat det för många andra genom då missbruk eller inte klarat sig igenom saker, utan jag har hela tiden kämpat mig igenom allting liksom.
Och det måste ju, om jag tänker, det måste ju egentligen vara mycket mycket svårare att inte kunna visa, för jag kunde på något sätt ändå visa min destruktivitet i missbruket. Jag kunde stå för den det livet i jämförelse med dig som inte kunde stå för egentligen hur du mådde och hur mycket du fick kämpa.
Nej, för det är ingen som såg det på mig. Man såg inte ångesten och man såg inte oron. Och mina skador kunde jag täcka. Och ingen såg hur mycket jag åt, träna eller spydde liksom. Så att det syntes ju inte på mig. För mig har det alltid varit en känsla inte. Så att det finns ingen som har kunnat se det liksom.
Nej, och det är, det är ju samma typ av svårigheter. Just det här att inte kunna stå. Jag kan ju känna just det här när jag levde dubbelliv, när jag skämdes ner om amfetamin men dolde det. Det var ju den värsta tiden i mitt liv. Men när jag var missbrukare och kunde stå för det, då kunde jag hantera det lättare. Medan du har ju fått dolt allting. Det är ju som jag tänker när jag i klassrummet när jag var yngre och inte kunde... Jag var jätterädd för att läsa högt inför klassen. Men istället så tramsade ju jag bort saker. Medan du säkerligen gjorde allt för att, du vet, slippa göra bort dig. Eller att hitta strategier för att undvika. Medan jag kanske, när jag skulle läsa högt, då läste jag som en jävla, du vet, skånska. Och en rik. Och så sa de bara, nej Maria, du behöver inte.
Jag försökte ju inte synas. Jag försökte göra mig så lite som möjligt. Glöm bort mig, se mig inte. Och det lyckades jag ganska bra med, tror jag. Det var ingen som såg mig. Jag behövde inte prata.
Och så länge du presterar också. Så länge du presterar så ser ju inte omgivningen dina svårigheter. Och då blir det svårt för dig som person också att men det är klart att jag inte har några svårigheter. Alla andra har ju säkert som jag. För att det inte är synligt.
Och det är det man kan bli förbannad för nu som vuxen. Att det var faktiskt andra vuxna som tillät mig att fly undan när jag var liten. Att det inte var något som såg. Idag hoppas jag och tror att vi så himla mycket bättre på att se. Jag tänker att de här tysta flickorna som presterar som jag. Jag tror att det finns otroligt många av dem som vi inte ser. Som är jätteduktiga.
Och jag träffade en kvinna häromdagen. Prestationsprinsessa. Alltså... bra jobb, god ekonomi, och har haft MVG i alla ämnen. Jag träffar de här kvinnorna varje föreläsning alltså. Och de tänker ju inte sig själva heller ha kanske någon form av ADHD eller ADD eller någonting. För att de presterar och de uppfattas av samhället som medborgare som klarar sitt liv bra. Men tampas varje dag med den där inre kaosen.
Ja, men precis.
Och det är så viktigt att, det, att kunskapen kommer fram just. Ja. Speciellt om kvinnor med olikheter också.
Ja, precis.
Men vad har förändrats för dig efter diagnosen? Är det något som har liksom, kan du se konkret något som...
Nej, det är väl att jag tror att jag förstår mig själv väldigt mycket bättre. Och de här dåliga sidorna, att jag har svårt att göra färdigt saker och att jag gör flera saker samtidigt och att jag får dippa. Nu försöker jag se dem. Och vissa saker vet jag ju med en gång att det här kommer jag inte klara av. Så jag har nog lättare nu för att be om hjälp och säga till liksom att nej, jag fixar inte det här, kan du hjälpa mig? Eller jag kanske inte kommer klara det, men till slut, hur kan ni stötta mig? Eller som till exempel en vägbeskrivning. Så försöker jag ju verkligen lyssna och komma ihåg. Och så misslyckas det varje gång. Och nu säger jag så här, stopp, vänta lite, skriv ner det. För jag vet att det går inte. Liksom. Alltså vissa saker har jag förstått att det här kommer aldrig gå. Så att antingen får de be någon annan eller så får jag be om hjälp. Så jag har nog liksom verkligen lärt känna alla de här... sidorna hos mig själv. Liksom. Ja.
Det kan vara rätt skönt också att kunna stå för den man är, ja, hur man fungerar. Ja, och faktiskt be om hjälp, även om det kan vara jättesvårt många gånger.
Men sen tänker jag att man får fortfarande inte leva ut. För jag kan känna att man dagligen alltid går och håller in och försöker ha en lite mildare roll än den personen man är. För att ibland när jag är jätteuppåt, då känner jag att andra kan tycka att fan vad hon är för mycket. Hon har så mycket energi så folk blir trötta på en. Och då kan jag känna att jag får hela tiden försöka hålla igen och dämpa mig. Och inte liksom bli det här, jag har så mycket idéer och tankar. För folk orkar inte med liksom. Normala människor har inte den energinivån. Och jag vet liksom en gång jag träffade en mamma på barnens dagis. Som frågade liksom, vad har du gjort då? Och jag berättade liksom att... jag pluggar där, så startar ett företag där, för jag jobbar helt där och så håller vi på att renovera huset. Och då liksom, mitt i allting här jag berättar, och allting var ju sant liksom. Och då sa hon bara, fy fan, jag blir bara så jävla trött att höra på dig, sa hon. Och så liksom typ suckar mitt därifrån. Och då kände jag liksom att, hon måste tycka att jag var dum i huvudet, att jag gjorde mig till att jag skulle vara bättre än någon annan. Men jag var verkligen bara jag.
Ja, och så
kände jag att och att folk tycker att fy fan vad hon ska liksom göra 100 saker hela tiden. Ja, men precis.
Och du var bara spontan och berätta hur din dag...
Ja, men precis.
Ditt liv är nu.
Ja, jag får nog sänka mig. Jag får inte träna så mycket. Jag får inte göra så mycket och så mycket. För då tycker folk att det är jättejobbigt liksom.
Men är det, mer för vad andra ska tycka? Eller är det att du försöker hitta någon form av balans att göra saker lagom? För det där får jag träna på.
Ja,
lagom.
Just nu tror jag väl att jag är ju rädd för vad andra ska tycka. Så därför håller jag ju inne väldigt mycket av mina tankar. Jag försöker hålla inne väldigt mycket. Men sen, nu, jag försöker just sträva efter lagom. Men jag har fortfarande jättesvårt för det. Nu efter min senaste dipp här så har jag verkligen tagit det lugnt och tänkt en sak i taget. För jag känner att jag vill aldrig mer hamna i de här... trötthetsdipparna, för jag blir lika rädd varje gång. Så nu försöker jag verkligen att lugna ner mig. Men det är ju svårt liksom. Det är jättesvårt.
Och särskilt när man har såna här perioder när det fungerar så bra, allting funkar. För det kan jag känna igen också, egenföretagare. Och alltså, jag kan ju känna igen mycket ibland när man tänker på vad man har gjort på en dag. Alltså det är ju ganska när man jämför med andra, hur mycket gör de på en dag? När jag ser i relation, min sambo, jag har ju bara förstått att så som jag är och så mycket som jag hinner göra. Alltså, jag kräver ju samma sak att han ska kunna hinna lika mycket som jag. Det går 180 och så har jag förstått att, men gud, han är ju inte alls en sån person. För han tar saker tid och han tänker igenom och visserligen, jag blir ju galen på han. Men jag börjar också förstå att vad mycket man hinner. Men sen är det där, då är man ju intensiv i perioder och så dippar man, för att då tar ju energin slut.
Och det var som min man sa till mig, att han bara, ja men egentligen hinner du inte mer. Du gör mer saker på en kort tid och sen när du dippar, då hinner jag fatta igen då. Och då kände jag bara, ja, det kanske är en poäng i det. Fan också. Nej, jag kan ändå inte liksom ta det lugnt så.
Nej, och sen är det vad man mår bra av också. Men det jag tror, det är det här att hitta livskvalitet som gör att man både i sin föräldraroll, i sin yrkesroll och att man faktiskt får göra saker man man mår bra av.
Mm,
men jag tror att den första nyckeln är att lära känna sig själv och acceptera sig själv. Att jag vet att om jag jobbar si och så mycket, då vet jag att dippen kommer. Och när dippen kommer, då får jag liksom, då får jag hitta mitt sätt att vila på, hur man vilar. För vila tycker jag är jättehemskt.
Det är jättesvårt. Jag vet inte hur man gör. Liksom. Ja. Jag hade en sak jag tänkte också berätta, det vi pratade om innan. Jag vet, i och med att jag inte kunde acceptera min diagnos, så kom det att läkaren sa till mig. För jag sa till honom att nej, men jag kan ju prestera, jag kan ju liksom. Och då sa han till mig, ja, det kan du. Men egentligen, om man ser på din intelligens, så skulle du kunna ännu mer. Men du når inte ända upp för att du har koncentrationssvårigheter. Och då blir det så här, aha.
Ja.
Så det borde egentligen vara jätteenkelt. Eller jag skulle kunna komma ett nivå till. Men på grund av att göra så att förklara så att man förstår.
Och trots sin förmåga, alltså trots sin intelligens, så når man ju ändå inte upp till förväntade.
Nej, precis.
För att man får jobba mycket hårdare än andra.
Ja, han sa att ju intelligentare man är, desto bättre strategier har man. Så ju mer man kan vara jätteintelligent, och då har man väldigt bra strategier så att man klarar sig, så folk inte ser. Men hade du inte haft ADHD, så hade du kunnat göra hur långt som helst, men dit kommer du aldrig nå liksom.
Förrän den dagen du börjar förstå dig själv, det här med koncentration och behålla uppmärksamheten och faktiskt göra saker klart och sådär.
Jag tyckte det var en bra beskrivning som jag kunde acceptera. Liksom, att.
Ja, för dig är det ju skönt att höra en sån sak, för då förstår man ju också. Jag resonerar, eller jag tänker på samma sätt med min dotter som fick diagnosen i förra sommaren. Där jag har kämpat med skolan. Och nu har hon fått tillgång till kunskap, och det handlar ju om att skolan har satt in stöd så att hon har fått möjlighet till det. Just för att när hon får bättre koncentration och bättre strategier, så kan ju hon plugga och det sitter och det fastnar. Och hon får tillgång till kunskap. Medan när hon inte fick strategierna och stödet, så tog hon inte till sig heller.
Nej,
så hon berikas ju nu mycket, mycket mer för att skolan har gett henne.
För det tror jag att de börjar bli bättre på. För att eftersom jag har liksom, sen jag fick diagnosen, så har jag liksom hela tiden kämpat emot. Och jag känner att jag hela tiden behöver bra förklaringar. Att om jag ska göra någonting, så vill jag ha en riktig förklaring. Det är nog därför, det kommer vi kunna prata om i ett senare avsnitt, men med medicinering och så. Att så länge inte de kan svara på mina frågor, så tänker jag inte vara med på det här. Liksom. Att jag accepterar att jag får ett tillräckligt bra svar.
Och det tycker jag är klokt, alltså för dig och för din skull. Och man har ju rätt att få veta också, än att bara finna sig i. Men jag tänkte på det här med vardag, för när jag fick min diagnos så hade jag missbruket i bagaget också. Och jag fick ju medicin, men i kombination med medicin så fick ju jag, då krävde ju läkaren att jag skulle ha jättemycket stöd. Och jag fick ju allt från, jag hade ju svårt att hantera passa tider och få maten på bordet, det här att komma ihåg saker. Jag är en väldigt ordningsam person, men mina rutiner föll hela tiden. Jag byggde upp dem och då var allting perfekt, så rasade de och då rasade jag. Bara den här kampen att bygga hela tiden nya rutiner och skriva de här listorna som blev en ny lista in i en annan lista, och till slut hade jag 40 listor och ingen lista funkar. Och då fick ju jag dels medicin, men han krävde också att jag skulle ta emot stöd runt omkring. Och då fick jag dels god man, eftersom min ekonomi hade ju brakat. Och jag hade ju jättesvårt att handskas med pengar. Jag har liksom inte begreppet om pengar. Det här att åka storhandla, det var ju panikångest för mig. Ändå en längtan efter att ha mat på bordet och, du vet, fylla frysen och hitta liksom en strategi där. Så jag fick en god man som hjälpte mig och tog hand om min ekonomi och portionerade ut pengar. Och jag fick en arbetsterapeut som hjälpte mig hemma och ge stöd i hemmet och hitta strategier. Och samtidigt fick jag stöd i min mammaroll. Och KBT fick jag, det var nog det bästa, tror jag. Eller alla de här stödinsatserna i kombination var ju helt suveränt. Men det upplever jag idag att man inte får i samma utsträckning. För alltså, jag kunde ju vända mina svårigheter bara på väldigt kort tid till att börja fungera hur bra som helst.
Det låter ju helt fantastiskt.
Ja, och han hade ju höga krav. Gick jag inte på KBT, då fick jag ingen medicin och sådär. Så att han,
men det tycker jag inte är mer än rätt. Alltså, så önskar jag att det borde vara nu också. Att liksom få mer stöd och hjälp, absolut.
För jag upplever att många får sin diagnos och så får du välja om du vill ha medicin eller inte. Och sen så finns det liksom, du får säga själv om du vill ha KBT. Och många känner ju inte till de här sakerna man har rätt till. Likadant boendestöd. Jag hade boendestöd som hjälpte mig att komma igång och organisera hemma. Det har ju varit A och O. Och idag så fungerar jag hur bra som helst för att jag har lärt mig hantera min vardag. Jag vet vad jag mår bra av. Jag vet när det faller. Och det har ju varit jätteviktiga verktyg. Och då, eftersom du nyss har fått diagnosen, eller jag jämfört med mig i alla fall, och fundera på vad erbjöd du för hjälp och stöd?
Jag var ju innan jag fått diagnosen, när jag var på utredningen där, då var jag sån här arbetsterapeut och erbjudna ett våldtäcke. Så det har jag väntat på nu i 2 år, det har inte kommit än. Annars så var det Concetta de erbjöd mig. Och så skulle en sjuksköterska kontakta mig och kolla läget med mig och sådär. Men det gjorde hon inte, utan hon glömde av mig såklart. Men så att egentligen tycker jag att jag har inte fått någonting. Och det är nog därför jag också tvivlar liksom på medicin. Och nu sist när jag träffade sjuksköterskan, jag ringde upp och sådär. Då sa jag att nej, jag vill inte ha medicin längre. Jag tar emot vad som helst. KBT, vad som helst. Ge mig vad som helst. Liksom, för att det här, men nej, jag har inte hört någonting från någon. Det är helt tyst liksom.
Och det är skrämmande.
Ja, det är väldigt, och jag tycker det är helt fel. Nu tänker jag liksom, okej, fine, jag som klarar mig, har familj och allting. Liksom, och visst, det är inte jätteviktigt att de ringer mig. Men jag tänker alla andra som de missar, det är inte bara jag kan tänka mig att handla, utan det är nog hundratals människor till som de glömmer av att ringa eller inte erbjuder saker och sådär. Så det gör mig jävligt förbannad. Och sen också tänker jag, när man fick diagnosen, att man var på ett samtal där han sa att du har det här och det här, och sen känner jag att okej, man hade behövt smälta det, för att man tar in, alltså, jag tror inte att jag förstod. Så att man skulle behövt boka in på möten till där man faktiskt kunde fråga frågor och få svar på, kände jag i alla fall. Att det inte bara att ge någon en papper, här 4 bokstäver, nu kan du gå hem. Det var inte det jag ville liksom.
Och likadant när man har relation, det är också viktigt att partnern får vetskap.
Precis.
Så är det ju när man har barn som får diagnos, då får ju föräldrarna utbildning och så. Och på något sätt så i partnerskap är det ju lika viktigt också att få förståelse för varandra och vad man kan stötta i.
Jag tycker det är väldigt dåligt skött liksom. Ja, det saknas. För det hade jag också önskat, att han fick mer ett redskap liksom. Vad är ADHD, vad är inte, hur kan jag hjälpa henne och så vidare.
Ja. Och just vad som är viktigt för dig. För jag kan ju känna som lever i en relation nu. Rutin och struktur, det är ju A och O för mig. Faller det, då faller jag totalt. Alltså, då tappar jag orken. Jag blir frustrerad. Jag får ingen ordning. Jag kan inte jobba ens.
Nej.
Och det är jätteviktigt att jag har min rutin. Och då får ju min sambo finna sig det också. För att vi ska funka. Likadant jag ser på min dotter. Hon är ju också jätteberoende av det. Och tillsammans så funkar det. Men sen har jag verktygen, för ibland så rasar ju rutinerna också naturligtvis. Men jag har ändå grunden att stå på, så jag vet, jaha, nu har jag jättemycket ångest. Varför? Jo, för jag ligger efter med massa räkningar, jag ligger efter med massa jobb. Traven med tvätten växer, och då vet jag att okej, det är bara att dra i handbromsen och gå tillbaka och se till att jag hittar rätt igen.
Ja, precis.
Men det känns som att jag jobbar ju som coach. Och det märker jag också, att det borde vara självklart. Sen är det ju så här att i landet så är det ju inte så dåligt överallt, utan det finns ju ställen, städer, psykiatri, där det fungerar jättebra, där man får möjlighet till rätt stöd och hjälp. Men jag hör också även på andra ställen att det inte fungerar. Och det gör ju att dels tänker jag med medicinering, det blir inte heller rätt. Få medicin att man inte kunna använda förmågorna man får av medicin, att man får bättre koncentration. Och
veta vad är medicinen och vad är jag. För det tänker jag, nu käkar jag ju bara i 2 veckor ungefär, sen så la jag av, eftersom jag inte hade någon stöttat mig där och fått mig att fortsätta. Så kanske jag hade gjort det, men folk liksom...
Men vad ska du känna och hur ska du må?
Ja, precis. För jag vet att jag tänkte... Att jag blir chockad ibland. Jag kommer ihåg att jag gick in i badrummet, så tänkte jag så här, åh, vad ska jag göra ikväll? Och så kollar jag på mig själv. Vad ska jag göra? Jag brukar alltid tänka, det här och det här ska jag göra ikväll. Så tänkte jag, var det min tanke? Eller är det konceptets tanke? Är det jag som sitter och kollar på tv nu? Eller är det medicinen som jag sitter och kollar på, för jag kollar aldrig på tv? Du vet sådär. Och det hade man behövt få svar på. Att, nej, jag tror att varje person som får en diagnos skulle behöva en coach i alla fall. Säg 10 träffar liksom. Få svar på frågor, få hjälp och stöd. Hur funkar det? Hur ska jag tänka? Mm. Alltså jag tror att det är superviktigt. Också för att hälsan, att man ska må bra. Man ska hålla hela vägen ut.
Just. Och sen så när jag kartlägger och jobbar som coach, så handlar det ju om att alla har ju olika svårigheter. En del de har svårt att komma ut på arbete, få ett arbete att fungera. En del har svårt att få ett hem att fungera, föräldrarollen. Mm. Mm. Det är liksom så himla olika från individ till individ. Och
ja,
det är
men,
ju jätteviktigt att få hitta balansen. Vart är det jag? Jag hittade ju rätt i min vardagsroll direkt. Jag fick stöd och hjälp och hittade strategier. Sen hade jag svårare då det här med yrkesrollen, eftersom jag aldrig har jobbat. Och hitta självförtroende och hitta rätt arbetsmiljö för mig.
Ja,
det är också viktigt för att inte gå in i misslyckande igen.
Ja, och för mig är det ju tvärtom. Jag kanske fixar liksom vardagsjobb. Jag behöver hjälp i min arbete. Jag kommer jobba ihjäl. Men jag vet inte vad vila är. Hur mycket ska jag vila? Hur aktiv ska jag vara? Är det okej att träna 5 gånger i veckan? Liksom? Ska man sätta liksom... För jag tar ju alltid i överkant när jag gör någonting. Ska det göra så ska det fan göra ordentligt liksom.
Ja.
Jag skulle behöva hitta någon balans där liksom.
Och det skulle ju du egentligen behövt haft fått hjälpen och
skapa
det.
Ja,
att man vet vad man... För det är inte lätt själv att veta.
Nej, men precis. För jag känner att jag har krafter till att jobba heltid, driva mitt företag på heltid och så plugga. Det har jag kanske till. Ja, men visst. Men hur länge orkar du det liksom?
Ja.
Så jag behöver någon som har gjort ett schema för dig. Det här dagen måste du vara ledig. Och när man ledig gör man det här. Den här dagen får du jobba. Liksom. För att det funkar inte annars. Jag vet ju det liksom.
Och likadant lära sig att hantera stress. Jag menar, stress är ju min värsta fiende. Så då kvittar vi med. Det finns ingen som hjälper det. Är jag försenad eller något, då måste jag hitta mina sätt att tänka. Då är det ju sätta ner foten och strategier och bara på vilket sätt kan jag påverka. Jag kan inte göra så mycket. För annars så slås jag ut totalt alltså.
Mm.
Och det är också något vi måste lära oss att hantera stressen och inte ligga steg före hela tiden. För det går inte
precis.
Heller.
Nej, precis. Det är mycket, och just att alla är så olika, att alla har vi olika. Så därför skulle man behöva individuella samtal och den här, att man ser till varje person, vad behöver du för hjälp liksom?
Ja, och göra, för det är lite så jag jobbar som coach. Om jag jobbar antingen med en enskild person så jobbar jag i hemmet och ser arbetet och relationer också. För då ingår ju allting. Får man inte en ekonomi att fungera, nej, då fungerar ju inte hemmet eller maten eller resan till arbetet. Det är liksom så uppenbart att det måste hänga ihop allting. Oavsett vad man... Så det är ju att hantera sin ADHD, det är ett livslångt projekt. Och man måste hela tiden hitta nya strategier och vägar och... Sen förändras det ju mer vi kan hantera våra svårigheter, ju mer blir det något positivt. Men vi måste ju ändå kanske förnya eller ändra eller sådär. Och så är det för alla visserligen. Men det är ju först när vi kan hantera våra svårigheter som det blir en tillgångar istället.
Precis. För att man kan ju, det är ju positiva saker till med det. Men så länge jag inte kan hantera svårigheterna så kanske de är större än de här fördelarna liksom.
Ja, och just att man kraschar för att man inte hittar balansen där.
Ja, absolut.
Men, ett livslångt projekt att hantera.
Ja.
Är det faktiskt.
Ja.
Men nästa vecka så hade vi ju tänkt att faktiskt gå in på det här med medicin lite mer väl.
Mm, precis. Och snacka, vi har väl säkert lite olika erfarenheter av mediciner. Du har väl lite mer än mig och kanske du har ju en hel del andra historier också, för du har ju ett annat slags möte med personer kanske än vad jag har, så att dela med oss av våra egna erfarenheter och folk om oss, vad vi vet, kunskap och så vidare, tänker jag.
Det tror jag låter bra.
Mm.
Men du, ska vi avsluta dagens?
Det tycker jag att vi gör. Jag vet inte hur vi ska kunna sammanfatta det här, men man har ju fått se två olika sidor helt enkelt av hur det kan kännas att få sin diagnos. Du tyckte att det var positivt, en lättnad kan man säga, och jag Har inte än så länge hämtat mig i den. Vi får se, det kanske kommer. Det blir ett nytt avsnitt då kanske.
Ja, men sen är det ju också det återigen det här med att inte få hjälpen och stödet att sortera den heller. Jag fick faktiskt det och kunde se fördelarna med det. Så, att, så din diagnos har du nyss fått och det tar tid. Så är det säkert med allt att smälta och se vad som är.
Och det tänker jag också kan vara ett eget avsnitt av medicin i ett, men hjälp och stöd är att det finns jättemycket att jobba med där hos dig själv, att det är säkert någonting vi kan prata jättemycket om också. Och så kan jag säga samma som vi sa sist, att är det någonting att man vill att vi ska prata om speciellt eller man vill skicka in frågor som man vill att vi ska svara på, eller om man har en egen liten berättelse, jag vill berätta hur det var för mig eller någonting som vi kan ta upp, så får ni jättegärna mejla det på jessica@nestorforlag.se.
Och nu fick jag semester.
Åh, vad härligt.
Jag ska ta faktiskt, jag gjorde min sista föreläsning i måndag, så nu ska jag ta semester. Eller semester har man ju inte Jessica när man är egen företagare, eller hur?
Nej, precis. Men vila lite
jag grann,
jobba lite mindre. Nej, precis.
Jag ska vila i mitt trädgårdsland, ska jag göra.
Ja, det är det härligt.
Du, har det gått Jessica, så hörs vi nästa torsdag.
Ja, det gör vi. Ha det så bra.
Bra, hej då.